Radioplay.
Är vi igång och rullar? Har vi medhörning, noshörning, enhörning och avhörning? Nu rullar vi, säger Lindskov. Mm. Och Lindskov är alltså vår demonproducent här i Sveriges mest aktuella...
Ja, lugna ner dig nu.
Har du gått någon förbannad peppkurs? Är det säger som Torsten Flinck, i tjacket som går ur kroppen? Sveriges mest aktuella podd Inaktuellt i studion. Jonas Nilsson, Hans Wiklund och vårat svar på Rockefeller eller... Slaktaren från Lyon. Jonas, aldrig två avsnitt i veckan. Jag orkar inte komma in så ofta. Lindskov. Mm. Ja. Hur har veckan varit, Lindskov? Skit
men,
i det,
varför
Hans.
Frågar du honom?
Skit i det.
Du är en väldigt inkluderande person, Jonas. Och det håller jag av dig för. Att du bekymrar dig om Lindskovs varande väl och ve och så vidare. Men vet ju han har haft för sig. Vad är han gör? Han räknar pengar.
Exakt.
Förstör livet för hedligt folk och så vidare.
Ibland klär han ut sig till en prins från Nigeria. Och så skickar han brev till gamla människor. Och så säger att de ska avslöja sitt bank-ID och vad de har för skostorlek och sjukdomsjournal och sen tjänar han pengar på det också. Bra affärsidé, Jonas. Tack för den, Lindskov. Hans, titta upp i luften. Är det en drönare eller är det ett reklamprojekt för ett havererat miljöparti som just nu ligger på 3,2% och alltså åker ur riksdagen om det vore val idag?
Tror vi att det är Miljöpartiet som ligger bakom de här drönarattackerna mot ett par av våra ännu icke nedsläckta kärnkraftverk samt det kungliga slottet i Stockholm, regeringskansliet och en hel del andra inrättningar och institutioner. Det är ju så kallade militära drönare som har till farten, de här stora svarta, ser ut som rovfåglar i skyn, de har till och med en vinge, de har inte bara små gulliga propeller som Morgan Johansson har, som för övrigt är den som styr landet nu sedan Magdalena Andersson fick coviden.
Just det, Per Bolund gick ut och sa att man borde sätta sig i karantän när man känner minsta symptom. Sen hostade han så mycket så att det kom ända upp i ansiktet på Lena Melin som satt på Aftonbladets ledarredaktion och ljög upp någon krönika om någonting. Ja. Och sen så gick han rätt in, smittade ner Nooshi Dadgostar, handsprita inte munnen, förbjöd ekologiskt livsmedel och sen så försvann han ut genom panassen. Va? Inte klokt.
Ska vi lyssna på den här flickan som är så besviken på Boris Johnson som nu hotas av avgång?
Ja, vi ska till en politisk skandal i England. Det är så att det är total lockdown i England, eller var så för ungefär ett halvår sedan i alla fall. Och då passade premiärminister Boris Johnson på denna borgarbracka med varannan dagschampo i håret. Han ser ut som en bastardson till Donald Trump. Han passar på att ha fest med de anställda. De smugglar in vinflaskor. Och nu fick en liten tjej tala ut om det här i veckan. Att Johnson ska avgå.
Boris Johnson, the prime minister. He told everybody to stay at home, yeah? But in lockdown... The Prime Minister, Boris Johnson, he just went down to a party in lockdown.
Ja, så där går hon på. Vilken avhyvling han får, Boris Johnson.
Underbart, och vilken härlig röst hon har, den där flickan som har blivit lite av Englands svar på Greta Thunberg. Hon är också i 7-årsåldern och har koll på tillvaron på något sätt.
Du, har du tänkt på en sak? Att det här, att unga nu är rädda för att förintas av koldioxid och att miljön är på väg att gå åt helvete och jorden är på väg att gå under, det har ju helt ersatts av krigsrädsla.
Ja, det var ett reportage i veckan ifrån Rapport. Detta fullständigt objektiva
sanningsorgan. Med betoning på organ då.
Exakt. Det var ett könsorgan när Claes Elsberg jobbade, men han sitter ju numera och tjobar och stimmar i kärvänliga På spåret, eller är det Sikta mot stjärnorna?
Nej, det är På spåret.
På spåret är det. Nej, men det är märkligt. De hävdar ju, vad sa du, Hans, att vad var de hade hävdat?
Nej, alltså barnen är numera oroliga för att det ska bli krig. De får ju sin information via TikTok. De tittar inte på Rapport i första hand. Det gör inte jag heller, ska jag ärligt säga. Och då är barnen då är nervösa för säkerhetsläget givetvis. Och det handlar ju om Rysslands allt mer aggressiva beteende och så att säga, bråkiga inställning till NATO. Och sen så har vi utvecklingen i Ukraina. Och
utveckling, det är snarare en avveckling. Ja, snart faller Ukraina och fanan med den, alltså denna gamla gammelsvensk by. Ja. Du vet, Hans, att du lever i en välfärdsstat när problemet för barnen är att de fantiserar om att det möjligen skulle kunna bli ett krig fast de vet att det ändå inte blir det. Mm. Tänk då vara barn och bo i Jemen,
ja,
i Mali, mm, i Afghanistan. Förresten, Afghanistan är ju rätt bra. De får ju 1 miljard i bistånd fortsatt här faktiskt. Ja. Hörde att FN drog in biståndet med omedelbar verkan till Afghanistan.
Va? Varför det?
Jo, det var en jäkla massa pengar och dessutom var det flera EU-stater som omedelbart drog in biståndet till Afghanistan och då blev afghanerna, talibanerna, förlåt mig, jag blandar ihop.
Ja, de är ganska lika.
De är ganska lika. De har ju kvalsterboskägg bägge två. Inte mm, falsterbo utan kvalsterboskägg. Och då blev de så förnärmade talibanerna så de överväger nu att återigen öppna de flickskolor som bland annat Svenska Afghanistankommittén med 6000 lokalanställda på plats som de stängde, alltså inte Afghanistankommittén.
Nej, det var ju inte Svenska Afghanistankommittén som stängde flickskolan.
Nej, men bland de där 6000 lokalanställda finns det både
eller
en och
Carina
annan.
Eller Carina Bergfeldt kanske hade ett finger med i spelet ändå. Succéreporten på Sveriges Television.
Det kanske finns en och annan och en tredje taliban bland de där 6000 lokalanställda. Vad vet jag? Jag är bara en simpel plattarslad poddare här i Inaktuellt studion. Ja. Nej, men det är ganska roligt. Då när FN hotar att dra in biståndet och några EU-länder, då kryper talibanerna till korset och säger ja, men eventuellt ska vi öppna flickskolor igen och dessutom ska vi eventuellt tillåta musik i centrala Kabul. Aha. Sverige blinkar ju på och kör. Det här är fortsatt 1 miljard kronor.
Nej,
men ni kan ju inte ge 1 miljard av svenska skattepengar som vi kunde ha betalat våra elräkningar för att hålla igång en talibanregim. Ja, men annars är det de fattiga som drabbas, eller hur? Ja. Så är det alltid. Ja. Kommer du ihåg bojkotten mot Frankrike förresten när man sprängde atombomber i Mororoa-atollen
och det
blev förbjudet nästan att köpa franskt surdegin på bolaget. Ja. Och det där stod folk och lydde.
Ja, och vi fick inte ens köpa ost, va? Det var ju jätteilla uttaget.
Jag köpte inte ens en flaska Valdelorru, förlåt mig, Valdeloire på den tiden. Jag gick och började köpa sån här spanskt satanshusets vin. Ja. På den tiden så var liksom bistånd, köp, bojkotten. Vem minns inte till exempel handelsbojkotten mot Sydafrika när Red Divine sjöng så här, Hans. I was out on the west coast trying to make a buck and things didn't work out. I was down on my luck.
Ja.
Jag vill bara trycka in lite outro.
Nej, det ska du alltid göra. Du brukar göra det i slutet av programmet. Ska vi sluta nu?
Nej, det här är inget program, Hans. Det här är något mycket, mycket värre. Vi vet inte ens vad det är. Det här med drönarna, Hans.
Ja.
Du sa nyligen, om vi ska spåra tillbaka bandet här. Det här är ju Sveriges enda aktuella livepodd.
Mm.
Du sa att det var militära drönare. Vet vi det? Det kan ju faktiskt vara NATO som hetsflyger över Sagerska palatset för att liksom stånka in oss i NATO.
Ja,
därför att den här blinken, det här stjärnskottet som gaggiga Joe Biden har fått fram till utrikesminister. Mm. Inte nog man satt i julas och sa att Finland wants to join the NATO. Så att Finlands president Niinistö fick gå ut och säga stopp och belägg, vi vill inte gå med i NATO.
De vill ha den här optionen i ett förändrat säkerhetsläge. Och det är väl många svenskar som också tycker att det är en bra idé. Det där har ju vi med näbbar och klor kämpat emot att bli medlem i NATO. Det kan vi respektera på något sätt. Däremot så gillar jag med option faktiskt. Att man kan vända kappan lite grann. Om det börjar vina om öronen på oss svenskar, då går vi med i NATO, men inte förr och inte senare heller då. Heller.
Ungefär på samma sätt som att när det börjar vina om öronen och det finns ett ryskt invasionshot, då kollar vi till om vi har någon form av beredskap.
Ja.
Ska inte beredskap ordnas, Hans, lite grann före det verkliga scenariot inträffar?
Jo,
det är ungefär som att Säpo kollar den nicaraguanska städerskan i statsministerns villa efter det att hon har varit där och städat i omgångar i flera veckor.
Ja.
Det är framförhållning. Det sa ju till och med Sandy Woodward när han kämpade i Falklandskriget.
Nej, inte Falklandskriget. Det har vi portförbjudet från den här podden.
Jag vet. Han sa i alla fall framförhållning är det mest vitala när det gäller krigföring. Alltså.
Ja, så är det. Vi jobbar precis tvärtom i Sverige. Nu är det just oerhört fokus på säkerhetsfrågor och det militära, så att säga. Vi hade ju en mobilisering närmast på Gotland, vilket var roligt att iaktta, tycker jag. Jag drar mig till minnes för ungefär 20 år sedan när vi hade regeringen Reinfeldt, kommer du ihåg dem?
Jag har via min terapeut försökt få förtränga fanskapet ur mitt minne, men jag minns honom.
Ja.
Djurgårdskille, va? Tunnhårig och skaffa en presskonferens med Djurgården när det handlade om att någon hade hotat Djurgårdens tränare, vilket inte ens var sant.
Nej.
Det var vanliga sketna supportrar som hade ställt några frågor till Magnus, jag är hopplös Persson, gammal Djurgårdstränare.
Jo, jag hör vad du säger, men du vill inte att jag ska dra upp AIK-legendaren Bosse Hansson, TV-sportens finaste kille heller, eller hur?
Hans,
men apropå jo, men Fredrik Reinfeldt, visst, ja. Skit i Bosse Hansson.
Men, nej, men vet du vad, Bosse Hanssons anhöriga har gått på oss. De har ju tydligen utsatts för något så fruktansvärt som att ha lyssnat på den här podden. Det är någon granne till någon anhörig till Bosse Hansson som har bett att vi inte ska nämna Bosse Hansson i den här podden.
Nu har du ju sagt hans namn flera gånger.
Ja, nu har vi tagit ner till ett minimum. Nu nämner vi bara Bosse Hansson ungefär 4-5 gånger. Ja. Alltså tv-sportens svar på Gustav V, för en lång historia.
Ja, men det kan man väl säga. Men så fort du säger att Reinfeldt är djurgårdare, då kvitterar jag med den där kontrar och en höger vänster. Men det var ju så med Reinfeldt. Han plockade ju in Sten Toljefors som försvarsminister början på 2000-talet. Den jäveln hade inte ens gjort lumpen. Han var ju vapenvägare och gjorde vapenfri tjänst. Och han var inte särskilt intresserad av säkerhetspolitik och försvar överhuvudtaget. Däremot var han väldigt intresserad av bistånd av flyktingars situation i Sverige, och dessutom så var han hårt engagerad i mobbingfrågor. Han kom ju från Pingstkyrkan. Det var tydligen därför som han inte ville bära ett militära vapen och så vidare.
Han drack väl vigvatten vid sidan om, sägs det också, men
det har vi inga belägg för.
Nej, absolut inte, och allt som sägs i den här podden är bevisade sanningar, absolut. Vi är lika pålita som Tegnell och hon, vad heter hon som sitter och tjoar i underkjolen i På spåret?
Agnes Wold.
Ja. Men var det Toljefors eller var det Reinfeldt som på den tiden sa att försvaret är ett särintresse? Det hade liksom ingenting att göra med den vanliga statsbudgeten. Nej. Vilket i sig är ett fullständigt horribelt uttalande. Det är så horribelt så han skulle fan kunna börja jobba som pressansvarig på Säpo. För där har du riktiga platskallar som jobbar. Värre än oss.
Ja, lite. Men så, det är på gränsen till landsförräderi att påstå att försvaret är ett särintresse. Det var Reinfeldt som sa det för övrigt.
Var Reinfeldt?
Och dessutom, det betyder då ungefär, om man ska försöka översätta särintresse, det är att politiken inom just det området då, det är bara för de närmast sörjande, det vill säga de som har sin utkomst av försvaret, det är de som är intresserade av att ha ett försvar. Ingen annan i Sverige är intresserad av något försvar. Det behövs nämligen inte, för det finns nämligen ingen som helst hot mot Sverige, menade Reinfeldt. Och sen var han duktig på att nedmontera. Jag kommer ihåg när man skulle till Gotland, man åkte via Nynäshamn till färjan, då stod ju hela vapenarsenalen parkerad färdig för skrotning där, eller försäljning till olika mindre nogräknade stater. För
den såldes till Jemen, eftersom vi definitivt inte ska leverera några produkter till krigförande länder. Några år senare så startade ju Jemen då via islamistiska rebeller ett krig emot Saudiarabien. Och ja, märkligt Hans, vi säljer ju vapensystem även till Saudiarabien.
Jajamän. Va? Jajamän. Alla ska ha.
Exakt.
Alla ska med, och jag menar, jag tycker väl också det. Alltså, tillverkar man vapen, det vore ju jäkla själviskt att behålla dem själv. Det är klart du ska sälja iväg skiten.
Exakt. Varför gjorde du inbrott hos den där gamla kärringen på vårdhemmet? Ja, men hade inte jag gjort det, hade någon annan gjort det. Ja. Där har du svensk exportvapenindustri i ett nötskal. Ja. In a nutshell, för att citera Vina Alkesen och snart hädangångne premiärministern i Storbritannien, Boris Johnson.
Ja. Men samtidigt så tycker jag att det är roligt att man nu, att det finns ett nymånat intresse för försvar, för militär, för säkerhetspolitik och så vidare. Och dessutom tycker jag det är skönt att slippa det här jävla miljödravlet. Och det gör vi ju nu. Nu åker ju, vad heter de, Miljöpartiet ut ur regeringen och så småningom troligtvis ut ur riksdagen också, om de ska bibehålla sina lättölsprocentsiffror så att säga.
Men
så
fråga,
det här tror jag det nya är ju försvar.
Du har koll på grejen, Hans. Jag tänkte ställa en fråga till dig. Det här med att det rullar runt stridsvagnar och antitanksystem på Gotlands gator. Mm. Vad är poängen med det? Är det att visa att vi försvarar oss om någonting skulle hända, när det i samma veva åker troligen, jag säger troligen, runt ryska drönare vid Sagerska palatset, Rosenbad, Pizza Hut ute i Årgäng, Rosenbad.
Men inte på Gotland.
Alltså, vad är poängen med att
Där har du poängen. Nej, att inga drönare skulle komma in över Gotland.
Har vi inget jävla luftvärn som kan pricka ner dem? Har vi ingen flashback-trådskrivare som med ärtpistol kan skjuta ner dem?
Det räcker med ett luftgevär. Du behöver inte luftvärn faktiskt. Det är ju ändå en drönare. Det är ett modellflygplan, kan man säga.
Det fanns ju redan en drönare på hovet, det vill säga en dagdrönare som levde av drottning Biet Silvia, som ligger inne och suckar ut apanage i mjölkform. Chris, det var ju drönaren på slottet. Prinsessa Madeleines otroligt late pojkvän.
Ja, nu tycker jag du inget om. Han kan vara mycket flitig, Chris. Det har vi faktiskt ingen uppfattning om. Han verkar vara en rolig gamäng, säger de som känner honom.
Lathet är för mig ingen negativ... lathet är dygd. Det är citat Nils Ferlin.
Ja.
Ur Dödedansarens anteckningar, Nils Ferlin Melins debutdiktsamling. Läs den hemma, gott folk, istället för att slänga bort er tid på att jaga drönare och lyssna på poddar som inte har någon som helst koll. Ja.
Du, om jag får bli snäppet allvarlig, jag har en lite sorgsam nyhet för det här.
Får jag bara säga en sak, Karl, det är viktigt faktiskt. Ja. De intervjuar någon kärring de har skrämt upp i en villaträdgård. SVT Rapport stängde in en sån här 3 meter lång coronamick.
Ja, ja, ja.
Rätt in i trädgården, och så sa hon det. Vad tycker de att det är svenskast?
Hon svarade hosta som Per Bolund, rakt i ansiktet på
dem. Jag tänkte så här, men tanten kan väl ta av sig munskyddet när SVT Rapport är och intervjuar.
Ja.
Hon hade ingen munskydd. Hon hade haft en stroke för att hela ansiktet liksom hängde på henne. Vet du vad hon säger om den svenska militära närvaron på Gotland, som jag faktiskt hyllar?
Nej.
Jag blir illa berörd, säger hon.
Va?
Där har du välfärdssamhället i ett nötskal. Hon blir illa berörd att någon faktiskt använder maskiner och tekniska hjälpmedel för att försvara hennes yttrandefrihet, hennes rätt att bo i den där villan, hennes rätt att tycka vad fan hon vill, hennes rätt att se på en vänsterorienterad statsfinansierad tv. Mm. Det är märkligt, Hans. Jag vill bara säga för alla de som skrattar åt HBTQ-kampanjer från svenska försvarsmakten.
Ja.
De stridsvagnar och de amfibiefordon och skit du ser ramla runt med han, vad heter han, militärchefen på Gotland, Ardin.
Mm.
Herregud, ska jag börja jobba här också? Ja, det är ryska landsting som har kostat 2 sjömil från kusten. Okej, okay, ja, vi får väl sätta upp någonting här då.
Ja.
Var är mitt gamla gevär, älskling? Ta ner ärtbössan från väggen, för nu ska vi försvara
oss. Mausen!
Glöm inte, Mausen var ett avgörande vapen, slaget vid Charkov 1943, historisk referens. Vi har i försvaret, Hans, köpt in 11 stycken Moyenne Porté, som är ett franskt antitank- och robotsystem som ersätter det här gamla antitanksystemet som heter Milan. Det robotsystemet, 11 stycken, kan med lätthet, enligt de franska försäljningarna, kan med lätthet pricka ner eventuella ryska landstigningsbåtar. Så tro inte för en enda sekund skull, citat Sigrid Combüchen, allt är en enda sekund. Tro inte för en enda sekund skull att de vapen du ser på nyhetssändningar och i webb-tv, vapen på Gotland som skrämmer skiten ur våra skolgårdsungar i Stockholm och andra storstäder.
Mm.
Tro inte för en sekund skull att det är de enda vapen som Sveriges försvarsmakt har. Det finns andra saker som inte visas upp i offentligheten.
What?
Moyenne Porté.
Men,
ett franskt missilsystem som sköts av en person.
Ja.
Om ryssarna inte har koll på det, så kan jag avslöja det nu. Farsan var ju gammal. Han har ju fortfarande folk som umgås på FMV. Farsan var ju civilöverste på försvarets materialverk.
Ja.
De här inköpen, det här robotsystemet Milan, det är bättre än alla våra egna exportsuccéer som vi har kört till krigförande länder. Jag tänker på robotgeväret Carl Gustaf.
Succé i Yemen. Ja.
Akterskytten Gustav V med full hybe-effekt i storgången. Oh! Där satt den.
Ja.
Du, jag vill bara säga det. Jag håller på Sverige i Sverige-Rysslands kampen.
Jo, men det gör vi väl lite till mans. Om Reinfeldt håller på de andra. Men,
kalla in ortens kriminella, för där har tillgång till handeldvapen. Och de är dessutom fullt stridsberedda. Vi har ju 63 utanförskapsområden. Kalla in dem till Gotland.
Ja.
Bjud dem på en hel kväll på snack med ladd och lite influensers och skit. Så ska du se att ryssen backar ute på territorialvattnet.
Ja, det har de redan gjort faktiskt. Va? Ja, de här 5 landstigningsfartygen som ryssen hade ute i Östersjön, de har nu avvikit faktiskt.
Är hotet avvärjt?
Ja. Det är lugnt.
Är det så?
Ja, det är ingen fara. Vi kan dra oss tillbaka. Vi kan lägga ner försvaret igen om vi har lust med det.
Vi kan göra som en förhud. Vi kan dra oss tillbaka.
Där fick du till.
Nej, men det måste vara lite buskis också.
Ja, jag hör det. Slappa sexanspelningar.
Ja. Vad det stod i Svenska Dagbladet som recenserar den här podden? Unkna svärmors skämt och slitna sexanspelningar.
Här fick du det.
Voilà! À la bonne heure, för att citera Macron.
Ja. Du talar lite grann om våra utsatta områden. Då har jag en sorgsam nyhet att meddela dig. Det är nämligen så att Saleh Abdullah lägger ner musikkarriären. Han lägger musikkarriären på hyllan. Vad är din spontana fundering kring det?
Jag kan inte mycket om P3s musikchefer, men jag vet att Yasin Byn, han lägger ju loggarna till musiken. Mm. Är den här killen, var det inte han som blev påkommen med att som 200 kilo tung gangsterrappare från förorten sno godis i en butik och sen blir frikänd?
Jo, men nu tycker jag att du ska inte anmärka på hans vikt.
Du kallar ju mig, Du kallar mig fet knopp i bastun.
Jo, men det är ju för att du är så avtärd så att jag skulle skoja med dig. Jo, men det, du har helt rätt. Det är den här Drilo. Han dömdes ju för rån efter att ha snott godis i kiosken i Akalla. Han fick 1 års fängelse för det. Han har överklagat förvisso så att domen har inte funnit laga kraft ännu så länge.
Men hur kunde han gå fri ifrån det? Han hotade...
Nej, alltså, jag sa ju precis. Han fick 1 års fängelse. Det är inte detsamma som att gå fri.
Ja, men han ska ju överklaga sig.
Det kan man alltid göra. Det finns alltid en sån möjlighet. Han menar ju att godisidkaren är i själva verket en god vän till unge Drelo och att det här var en uppgörelse att han skulle få gå och plocka på sig godis och så vidare. Och dessutom har ju godisidkaren tagit tillbaka alla vittnesmål om att han skulle ha blivit dödshotad och en del annat i samband med det här tillgreppet.
Varför har vi inte fri bevisföring så att de som i förhör hörde godisförsäljaren berätta att jag blev hotad av det här gänget, de plockar på sig saker i min lilla butik?
Jag kan inte svara på varför, men vi har ju den så kallade dräktighetsprincipen, vilket ju inte är något unikt för Sverige, utan den finns lite varstans faktiskt.
I farmen har de ju dräktighetsprincipen när det gäller kossorna.
Ja, det har de. Mm. Men nu är det ju så med unge Abdulle att han har då tagit bort sin musik från YouTube och Spotify. Han ska nämligen fokusera på att använda sin kreativitet någon annanstans, så att han slutar med musik. Och vad han då ska göra för kreativitet, det står ju inte då, men man föreställer sig kanske att han ska börja knåda med modelllera, eller möjligtvis ska han då kanske fokusera på sin kriminella karriär, för han är ju trots allt någon form av förgrundsfigur i ett av de mer hårdföra gängen i Tensta Husby. Jonas Sima i Aftonbladet skrev ju det är en osedvanligt snurrig jävel som skriver de mest häpnadsväckande saker, gärna om just gangsterrap, där hon då anser att man måste skilja mellan konst och konstnär och så vidare.
Ja, som vi gjorde med Lars Vilks, eller?
Ungefär,
den här hyllade gigant, va, med sitt nemesis när han gjorde konst av drivet som var vackrare än allt som de någonsin har ställt ut, inklusive Ernst Billgrens gamla träskor på Liljevalchs.
Jag kan inte tycka att det där plockepinnet som han föste upp som var skrymmande. Ulf Lundell såg ju för fan inte ens havet för det där nemesis.
Nej, men det har att göra med att Ulf Lundell dricker bag-in-boxes till frukost. Jag vill bara säga, så fort jag pratar konst, jag har ingen aning om konst, men för mig är det ett angrepp på bourgeoisien, ett angrepp på borgerligheten. Där använder ju redan Lenin. Konsten är förborgerligande. Konst ska förbjudas, Hans.
Ja, det borde den faktiskt göra. Åtminstone en viss konst tycker en del då att man skulle förbjuda den här gangsterrappen och så vidare. Men Jonna Sima, krönikörna, hon menar att själva verket så är den här gangsterrappen ett rop på hjälp.
Oj.
Hon skrev en lång krönik om det. Det är ett rop på hjälp. Hon hade nämligen sett en dokumentär, så nu kan hon allting om gangsterrapp. Hon såg den här om den stackars Einar som varit mördad. Så nu vet de hur det ligger till även med den saken. Sen så, alltså, det var en häpnadsväckande text som skrev. Den försvann sen Aftonbladet. Jag vet inte om det var så att den efterhand inte klarade kvalitetskriterierna man har på den där blasken. Jag har ingen aning om
det där var så märkligt att Jonna Simas krönika som jag läste och tänkte, herregud, vad är det som har hänt där? Är någon som har face-rapat Jonna Sima? Mm. Sen försvinner krönikan. Den låg väl ute i 8-9 timmar på aftonbladet.se. Ja. Sen försöker jag gå in på Expressen och kolla om det är någon som har någon slags kommentar till varför Aftonbladet lyfter sin egen krönika av internt hyllade Jonna Sima. Ja. Ingenstans vet vi varför den där lyftes, Hans.
Och både du och
jag råkar läsa den.
Vi hade ju rent tur då. Men
vi kom ju ut som Jonna Sima-fans här.
Ja, lite. Men grejen var att dels då så anser hon ju att gangsterrappen kan vara ett rop på hjälp, och sen hade hon ju dessutom teorin att unge Abdel, att han nu hade kommit till insikter efter att ha blivit dömd till 1 års fängelse, vilket han inte för avsikt att avtjäna, helt uppenbart, och att han då skulle ha liksom besinnat sig och därför stängt ner sin egen musikkarriär. Snarare så är det väl kanske så att några konkurrenter till honom har hotat honom och sagt att han måste ta bort sin musik, annars så får han fan för det. Det är väl en, jag säger, om man ska spekulera i de här gangster, det är inte särskilt rationellt, alltså det beteendet och de resonemangen som förs i de här, så att säga, kriminella kretsarna.
Men förr i världen, tukthus som det hette när Lasse Strömstedt satt på Långholmen, så var det ju, för att citera Strindberg, det var ju till androm varnagel. Det var räfs och rättar till. Man kunde ju faktiskt få en insikt om att nej, fan, det här är så satans tråkigt. Dessutom gör det så himla ont i röven uppe vid stenbrottet på Långholmen. Men så jag tänker inte begå några fler brott. Nej. Jag tänker faktiskt försöka skärpa mig. Tänk dig om den här faktiskt har fått den insikten, Hans. Då är ju kriminalvården i en helt annan dag i den här hetska.
Men jag tror inte det. Lasse Strömstedt kom ju till insikt. Han kom ut och var med i Staffan Hildebrands film Gay för... Nej, vad heter den? G i gemenskap där han...
G som är gosskärt.
Just precis. Mm. Och där då Lasse Strömstedt yppade repliken. Väldigt välskriven replik för övrigt. Och det kanske var en Lasses egen. Min moral, den är jävligt hög, ska du veta!
Ja. Och det stämmer ju. Alltså, ett samhälle utan moral faller ju lätt samman. Nej, nu var det ett rakt citat från Alf Svensson dokumentären som jag genomled här i
julen. Ja, men det var bra. Alf Svensson, vad het han var när han var ung, hörru. Och mobbad av borgarna. De andra, de saboterar ju för Alf Svensson, de jävlarna. Alf var ju en bra kille.
Jag säger som, vad hette han, gamla...
Reinfeldt.
Han kan inte släppa. Skicka ut han 3 minuter ut till internationellt vatten, så kan väl ryssarna fiska med sig Reinfeldt. Han var ju lobbyist för ryssarna på den tiden. Nationen är ett särintresse. Nej, förlåt mig. Försvaret är ett särintresse. Det var ju, vad hette han? Gamla Lasse Werner. Muran! Mm. Som sa att...
Muran från Tyresö.
Just det. Mm. Han sa väl att...
Den här har jag byggt helt själv. Och så klappar han på murbruket i kakelugnen, eller han hade en vedspis.
Säg vad du vill om Lars Werner och hans förbannade snurrparti, men det fanns ju ändå en moral, en slags tro på att välfärdsstaten, det är en fantastisk stat. Mm. Den är så trygg och fin så att en kärring på Gotland kan säga: jag tycker det känns obehagligt när de ser svenska stridsmaskiner. Alltså, välfärdsstaten bygger ju på att alla gör sin plikt. Alla drar sitt strå till stacken till stora starka staten, så får man utpytsat lite bidrag.
Men tror du det Drelo ska göra? Att han ska dra sitt strå till stacken nu istället för att ljudmusik?
Han ska... Nej, men välfärdsstaten, Hans, bygger ju på att alla drar sitt strå till stacken. Om du blir sjuk i industrin, om du inte pallar med arbetsmiljön och inte orkar den barmhärtiga, då tar den barmhärtiga arbetsvården hand om dig.
Deras feta nackar.
Exakt. Citat Blå tåget, Joakim Tåström och Ebba Grön. Men systemet bygger ju inte... Det funkar ju inte alls om det är 1,3 miljoner som inte klarar sin egen försörjning. Nej. 81 000 som kommer från andra länder hit som inte har någon som helst möjlighet att komma i en riktig försörjning heller. Nej. Då faller ju folkhemmet samman bit för bit. Och vad börjar moraset med? Moraset börjar med moralens förfall. Mm. Där är, citat, Lars Werner och sen din kompis.
Och Lasse Strömstedt.
Lasse Strömstedt. Ja, ja. Googla honom.
Salig åminnelse.
Ja,
båda två förresten.
Kallades för professorn på kåken, Lasse Strömstedt.
Han kunde läsa nämligen. Han hade glasögon som alla de som röda akmererna sen rensade bort. Werners kompisar borta i Kambodja. De fimpade alla som hade glasögon och var läskunniga för att slippa den jävla bourgeoisin.
Mm. Hör du Hans, vi har ett tufft jobb. Vi ska gå upp 5 varje morgon och göra en radioshow.
Det kan du göra.
Men Nej, jag kan ju inte det, säger cheferna. Hör oss gärna i Rockklassikers morgonshow från 5.30 varje vardag. Nej, men någon som har ett tufft jobb, det är hon, den här stackars vettskrämda kvinnan, Charlotte von Essen.
Ja, som Säpos nya stjärna.
Alltså, Säpos chef. Hon hinner knappt fira jul först. Det är full kalabalik med den här nicaraguanska kontrasrebellen som råkar städa hemma hos Magdalena Andersson, hennes för detta villa.
Och har gjort så. Genom ett skurkaktigt bolag som har skickat blufffakturer och sammanbor med en grovt kriminell våldsperson och så vidare. Det var ingen ordning alls i det där bolaget.
Det är värre än att bo ihop med trummisen i Rauptir och vara bördig från Haparanda. Heil Paranda. Lex Karkiainen. Nej, men det är väl märkligt. Den här, tänk att ha ett fuffensföretag, ett städföretag då, som är, jobbar med ekonomisk brottslighet, är dömd
och städar.
Och städar. Att om någon ringer, jo hej, kan du tänka dig att ditt företag städar hemma hos statsministern? Ja, absolut.
Hon var inte statsminister då.
Nej, men hon var ju ändå en framstående finansminister.
Ja, finansminister var hon.
Exakt.
Ja.
Kan du tänka dig att städa hemma hos Sveriges finansminister? Då skulle jag tänka, om jag vore kriminell. Ja, vänta. Där är det nog fullt påslag med både strålkastare och sökarljus. Ja. Det är ju svårare att undkompa något sånt än att köra runt som rysk drönare ovanför Sagerska palatset. huset. Mm. Varför tog han ens det jobbet att börja städa hemma hos Magdalena? Jag vet att det här är en gammal puck och vi ska vara rykande aktuella. Jag kan inte släppa det.
Nej, men det tror jag han... Alltså grejen är att kriminella är inte särskilt smarta i regel. Och det är därför de följer senare åker dit. Ja, så är det. Även om hur släpphänta vi än är i Sverige så åker ju oftast kriminella dit så småningom. Och det är ju troligtvis deras klena beskaffenhet helt enkelt. Att de är lite mindre bemedlade i övervåningen.
Är de lika korkade som Agnes Wold framstår i På spåret?
Nej, såklart inte. Nej, inte på långa vägar. Nej, absolut inte. Nej, så illa är det ju såklart inte med de kriminella i det här samhället.
Så jag kommer
det finns ju gränser.
Det finns ju inte det enligt Reinfeldt. Jag kommer alltså inte få se Drilo och John Ausonius i en av burarna i På spåret som lördags under för att döva folk från att upptäcka vad som egentligen sker i det ryska furstendömet Sverige om några år.
Jag skulle inte svära på det.
Okej, nej.
Det tar väl slut på P3-profiler snart. Då måste de ju fylla på med andra.
Det tar slut på P3-lyssnare också, säger ratingsiffrorna. Hans, Säpo-chefen Charlotte von Essen. Ja. Han knappt firar jul och nyår förrän hon är ansvarig för att bevaka vilka drönare som finns i luften.
Ja, fast det började dåligt för henne. För att det var ju då, de första drönarna siktades ju över Ringhals och så vidare, över kärnkraftverk. Då var ju Säpo ganska snabba på att säga att det där är ingenting som vi är intresserade av. Vänta nu, handlar det inte om rikets säkerhet? Det är inte ert område. Det var det tydligen inte, så den reguljära polisen, de fick ju ta tag i det där, åtminstone i 12 timmar innan de tappade bollen och någon påtalade att säkerhetspolisens jobb är ju faktiskt rikets säkerhet. Den kan äventyras om vi har drönare i koordinerade insatser över våra kärnvapen eller kärnkraftverks. Alltså de är ju inte helt tömda på plutonium.
Har de ingen satans manual på Säpo där de kan liksom läsa innantill? Det ingår att kolla ett skyddsobjekt, det vill säga kanske en minister, att kolla henne dygnet
slott,
runt.
Och sen kärnkraftverk.
Ett skyddsobjekt. Ja. Oskarshamn, Ringhals och Forsmark som fortfarande har varsin reaktor igång. Trots att Micke Persbrandt åkte på en elräkning här, läste vi kvällstid i veckan. 44 000. Men kliv upp ur jacuzzin, Gunvald Larsson, och ta tag i skiten. Ja. En elräkning på 44 000. Ja. Skitsamma. Att inte Säpo är ansvariga för att bevaka de skyddsobjekt vi har i landet. Mm. Jag kan köpa det. Är det inte Försvarsmakten som med vapenkraft?
Nej, det är ett särintresse. Det där är bara de som jobbar inom försvaret som är intresserade av Jonas.
Ibland saknar jag Jakob Ökvist när jag går på Systembolaget.
Vad fan är det?
Ja, han som hängde med den här podden. Men vi går ut på den, Hans.
Jaha.
Men särintresset, det är ju därför, just därför som ingen är ansvarig när det flyger drönare kors och tvärs. Nej. Han sitter och flinar läppen av sig när han ska invadera Krim, den gode Putin. Ja. För jag förutsätter att det är ryska trollfabriker och populister och allting och Trump och heteronormativa
patriarkatet. Jävlarna.
Patriarkatet är ett förbannat särintresse, citat Jonna Sima.
Ja. Hörru du, herregud, hon är bra snurrig, va?
Ja, men ändå, alltså någonstans, om det finns ju massa snurr.
Jag kommer ihåg hennes farsa, han jobbade ju också, han var ju också skribent på Aftonbladet. Jag tror att hon kanske fick ärva hans jobb när han gick i pension. Han var ju dessutom filmregissör, gjorde några ohyggligt usla filmer för våra pengar och för socialdemokratins partikassa, för han hjälpte dem att göra filmer också.
Jag råkar minnas honom, han hette Jonas Sima och han kunde få tv-serien Hem till byn och se ut som ett actionreportage. Nej, men det är ju så. Men Jonas, nu är det så här.
Nej, vi kan inte ge oss på en enskild.
Nej, men jag har tvärtom. Jag ska försvara henne nu. Nu förbandas
jag. Är du misogyn, din jävel?
Nej, men så här är det.
Eller är det en man?
Nej, vänta nu. Jonna Sima.
Jonna är väl ett pojknamn?
Hon kan tycka exakt vad hon vill. Och det är det som är så fantastiskt i Sverige. På riktigt. Homo, bi, transpersoner får tycka exakt vad de vill. Mm. Därför att just nu är Sverige då... Det finns ett underliggande hot. Han är så bra, Peter Hultqvist, när han sa det. Kommer Ryssland invadera Gotland? Nej, jag skulle inte tro det. Jag ska nämligen på finska försvars NATO-samarbetskongress i Helsingfors här om en vecka. Men, och så säger han, det är inte uteslutet med en rysk invasion.
What?
Där har han det liksom. Och så säger då massa snurrpälla på Flashback och goda vänner till mig. Ja, men det är väl bra om ryssarna kommer hit alltså. Aha. Hur många gängskjutningar har Putin? Hur många åldringsrånare har de i Moskva?
Ganska många fler.
Ja, exakt.
Icke redovisade siffror. De ljuger ju värre än de gör i Sverige om det där.
Gängskjutningarna i Abkhazien och ryska utbytarrepubliker. Det är ju riktiga krig för guds skull. Ja. Så den som tror att Putin skulle kunna rädda det här kraschade folkhemmet från någonting mer än att det skulle möjligen vara att vi skulle sänka priset på 20 grams brev hos Postnord.
Mm.
Tror fel.
Ja.
Att Jonna Sima får skriva exakt vad hon vill, att du och jag får sitta i denna podd och likt Charlie Hebdo spy galla över Lars Vilks konst, Drilo eller vad som helst. Det är yttrandefrihet.
Se hur det gick för Lars Vilks.
Han dog, va?
Mm. De tog han.
Ja. Kolla den där vajen, den var väl uppspänd också längs motorvägen av Putin, vet du.
Ja, men hur ska det gå för oss, Jonas?
Det kommer gå åt helvete för oss, Hans. För snart är det här avsnittet av podden.
Kan vi ta tillbaka allt?
Det går inte. Inte inför ett sittande ting.
Vi skulle inte ha skojat med Drilo att han hade ätit för mycket pizza och snott godis.
Nej, verkligen inte. Det var någon som liknade ryssarnas förhandlingsteknik att man sätter sig vid ett bord med ryska försvaret och så lägger de upp en stor jävla kalasjnikov mitt på bordet. Mm. Ja, vad var det ni ville nu då? Där ungefär hamnar
just det.
Ja. Hans, nej, men jag säger bara det att vi ska vara glada över den yttrandefrihet vi har. Just nu pågår en stor reklamkampanj på i Stockholms tunnelbana. Jag åker fortfarande, vad heter det, public service? Nej.
Loser!
Exakt, jag åker fortfarande tunnelbana på väg till och från mina SFI-kurser.
Mm.
Och i tunnelbanan så har Brottsoffermyndigheten just nu en stor kampanj där det står att anmäl den som är dum mot dig, bla bla bla. Mm. Och så står det som en slags tagline, en slags payoff, en slags avslutning på hela meddelandet. Ingen ska behöva bli kränkt i Sverige.
Nej.
Och då tror liksom, alltså att leva är att bli kränkt. Jag blir kränkt av andras åsikter. Just. Jag kan bli kränkt av en Jonas Sima-artikel. Jag kan bli kränkt av en kärring som står och pratar om svenska försvaret som något obehagligt i en trädgård i Gotland.
Ja.
Att bli kränkt, Hans, det är en del av att vara människa.
Ja, det stämmer då.
Att kränkas är att leva. Citat, vad heter han? Martin Soneby, han som fuskade i Kanal 5s såpa.
Fuska?
Ja, men han låtsades ju. De gjorde ju dolda kameran fast
det var
fusk.
Han var väl komiker också, eller?
Jo, visst. Sverige är det enda land där det finns fler ståuppkomiker än det finns skämt, just faktiskt. På tal om Jakob Öqvist.
Ja.
Jag vill bara säga det, Hans, att att höra andras åsikter i Sverige har det blivit att vara kränkt. Jag kan väl tycka vad jag vill om Jonna Sima eller Lena Melin, men jag är beredd att gå i döden för deras rätt att försvara dem. Det är en gammal Voltaire-sägning när han låg i badkort och just hade haft sex med Marie Antoinette, hon som var buksvägerska med han Axel von Fersen. Han var lite smygisam.
Fan, vilken röra.
Axel von Köttfersen.
Det påminner ju om Gustav V:s hov.
Hål. Du, googla Axel von Fersen. Där har du en sexmissbrukare som väl i klass med gänget som ramlar runt i kohagarna på Farmen nu som firar 20 år. Såg du reprisen av Farmen förresten? När Farmen Kristina fick berätta varför hon var så jävla ilsken.
Varför hon var så ilsken?
Hon vet vad hon säger.
Nej.
Jag kan inte hjälpa det. Och om de blir ledsen för att jag är arg så kan jag inte hjälpa det. Det är sån jag är. Mm. Ni får ta mig precis som jag är.
Ja, ja.
Jag vill ha Farmen Kristina som ny chef för Brottsoffermyndigheten. Ja. För det är inte så jäkla farligt att bli kränkt.
Nej.
Det säger den engelska komikern Ricky Gervais. Han säger det. Jaha, så ni har en cancel-kultur på obehagliga skämt. Mm. Ja, det spelar inte mig någon roll. För jag tänkte fortsätta att dra mina skämt som kanske inte passar i alla. Ja,
kan han säga som är multimiljonär på sina tidigare skämt?
Har han pengar den fan?
Ja, visst, han är ju rik som ett troll. Jag tänkte på den där antikränkningskampanjen i tunnelbanan. Den följde inte med till pendeltågen. För i Sollentuna pendelstation var en kille som blev rånad på jacka, klocka, mössa, allting. Han var mer eller mindre naken när han klev av tunnelbanan, eller pendeltåget, förlåt. Och då menar ju polisen att det där sticker i ögonen när ungdomar har för dyra kläder på sig. De får nästan skylla sig själva om de blir rånade.
Ja, men det är ju ungefär som att säga att Örjan Rambergs flickvän fick skylla sig själva. De satt ju och bjäbba emot i köket. Ja. Det där är ju victim shaming per definition. När var det här, Hans?
Ja, men det var ett tag sedan. Men det var,
har Drilo alibi för mordkvällen?
Mordkvällen? Det var inget mord. Det var, de snodde jackan från en lirare.
Och blir bestulen och plundrat på allt man äger och har. Det är ett själsligt mord. Den killen...
Ja, en kränkning.
Ja, han bör höra av sig till Brottsoffermyndigheten som kunde satsa kanske lite mer pengar på brottsoffer än på hopplösa kampanjer om kränkthet i Stockholms tunnelbana. Ja. Googla gärna Brottsoffermyndigheten.
Ja, särintresse.
Det blev en callback, Johans!
Ja, visst.
Fantastiskt. Hör du hade någon... Vad var du berättade om i veckan? Den här finnen som gick runt med en satans massa pengar i en väska. Vad var det där för något?
Nej, alltså dråplig, sorglig historia faktiskt. En 59-årig kille som kommer från ursprungligen från Finland. Han kom till Sverige på 70-talet. En mycket egendomlig person som tillbringar mest av sin tid på olika resecentrum där han fuskar med biljetten och åker gratis. Han tillskansar sig gratis hotellfrukost på hotell där han inte bor. Han är lever på bidrag.
Han är den enda på Uppsala resecentrum som inte var bördig från Afghanistan ett tag.
Ja, minoritet där faktiskt. Ja. Och också blev känd i sammanhanget. Han åtnjöt också internationell kändisstatus när han greps av polisen i Uppsala. Och polisen då visiterade honom och kunde då konstatera att han hade 6 miljoner kronor på sig i varierande valutor som han hade liksom draperat sig själv i pengar. Och polisen tänker ju så här, då, det här, han kan ju inte ha rent mjöl i påsen som går runt med så mycket kontanter, och försökte då se om det kunde vara svarta pengar eller om han hade myglat till dem eller tillskansat dem på illegal väg. Det visade sig att det kunde man inte göra, utan det var hans pengar.
Men det är helt bizarrt.
Gud vet vad han hade fått dem ifrån, men han har alltså sparat sedan han var 4 år, så det är ju över 50 års sparande mer eller mindre.
Men för alla oss som har vaxproppar, för alla oss som för länge sedan har slutat lyssna på podden Inaktuellt, hade han 6 miljoner kronor på sig i sedlar?
Ja, han hade. För det tråkiga som har hänt nu, härom veckan så blev han själv rånad i Enköping. Och då var det något ungdomsgäng som sprayade honom med pepparspray i ansiktet och avlägsnade alla pengarna från honom. Jag vet inte om han hade alla 6 miljoner kronor på sig. Normalt så hade han ju det. Så risken är ju då att han har blivit av med alla sina pengar i varierande valutor. Och det måste ju vara ett ganska hårt slag när man har sparat sedan man var 4 år, snålat in på frukost, resekostnad, allting. Han har ju alltså inte haft en enda utgift under hela sitt liv, vad jag förstår.
Okay.
Så att det är ju en ganska sorgsam historia, men också sedelärande.
Men jag bara undrar...
Undrar du inte nu hur, på vilket sätt den skulle vara sedelärande?
Jo, exakt. Men, vi ska inte lämna ut bank-ID om vi har fyllt 70 år, för då sitter någon prins i Nigeria vars bror kommer loss från Lagos med 20 miljoner
guldreserv.
Ja. Nej, men vad hände med killen? Och dessutom, hur kan man 6 miljoner i sedlar? Det måste vara vad är den största sedelvalören i Sverige nu? 10 000 kronor sedeln, den är ju borttagen.
Ja, men som jag sa,
det var ju den som fick
varierande valutor, så att det var ju ganska mycket euro, den största delen var euro, och har du 500 euro sedlar, en ganska bra laddning, det tar inte så mycket plats som man kan tro. Det vet ju inte du, Jonas, som aldrig har sett så mycket pengar, men för oss som hanterar cash i vardagen, jag, Drejlo och de andra grabbarna från Kista, så då är det där inga konstigheter, det tar inte så mycket plats.
Och vad gör, här klassisk kvällstidningsretorik i podden Inaktuellt, vad gör den här stackars finländska gentlemannen idag?
Jo.
För jag kan tänka mig att här har vi ungefär som det Mikaela anklagar mig för när jag kommer hem lite bakfull.
Min flickvän.
Ja, Mikaela, min flickvän, min sambo, min personliga assistent. När jag kommer hem lite bakis och lite, ja faktiskt på skärfyllan.
Ja.
Och Millwall ska spela på kvällen och jag är sådär pre-match nervös. Vad gör den här stackars finländaren idag? För jag misstänker, som Mikaela misstänker med mig, att här har vi psykisk ohälsa i botten.
Ja,
han är ett offer.
Mycket talar vi för det, men jag antar att han kanske har börjat att spara pengar igen då.
Okej. Bara börja om på ny kul.
Nej, men.
Ja. Podden Inaktuellt.
Det är en jävla uppförsbacke, va?
Helt fruktansvärt. Du har genomlidit ännu ett avsnitt av finska podden Inaktuellt till ett värde av ett nominellt värde till ungefär 6 miljoner kronor i kontanta medel. Vi skulle gå ut på någon rolig countrylåt, Hans.
Ja, du har ju spelat en countrylåt.
Har jag?
Ja, herregud. Det gjorde du ju tidigt i programmet. Jag trodde att det var över då, att vi kunde gå hem, men det visade sig att du spelade den tidigare bara.
Varför spelar vi countrylåtar? Jo, det är för att pigga upp nya Säpo-chefen Charlotte von Essen, så att hon fortsätter göra ett fantastiskt jobb för svensk säkerhetspolis nu när omvärlden trycker på, ungefär som en hajby tryckte på i skink.
Vad gjorde hon med den där stackars Friberg, han Säpo-chefen som bara försvann?
Claes Friberg försvann rätt höger, vänster ut. Han stack ungefär ut som Lindskov ur den här poddstudion för ungefär en halvtimme sedan. Ingen vet exakt var han tog vägen.
Har han hoppat av till Ryssland?
Har du sett Friberg, gammal Säpo-chef? Hör av dig till Efterlyst. 020 1177, det är Vårdguiden. Tack för att du lyssnat på Inaktuellt. I studion Jonas Nilsson, Hans Wiklund. Ska vi gå ut på det gamla Shakespeare-citatet Live by the sword, die by the sword.
Nej, det där lät hemskt, Jonas. Nu börjar jag nervös här.
Okej, okay, men vad går vi ut på?
Ja, men säg något trevligt bara. Hej då, typ.
Okej, okay, men du kan väl runda av, Hans?
Ja, jag rundar av. Hej då!
Mm-mm. Och nu står Studio DN beredda utanför.
Fy fan!
Den går vi ut på! Tack för att du lyssnar på Inaktuellt. Två avsnitt i veckan. Det ska bli av, Hans! A la bonne heure!
Podplay, en del av Power Media.